Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Vill du berätta själv eller vill du ha frågor?
Jag berättar själv. Jag får ett samtal. Jag blir tillfrågad om jag vill köpa ditt sprit när jag får det billigt. Vi åker mot på grillen. Två personer lastar av grejer från bilen. Det tar ungefär 15-20 minuter, sen kommer de tillbaka. Bilen åker mot Ica Maxi och stannar. Det byts förare från ingenstans. Och bilen gör en U-sväng och åker tillbaka mot kolgrillen. Bilen får motorstå mitt i vägen. Och alla hoppar ut och löper mot lägenheterna. Jag fattar inte vad som händer. Jag är förvirrad och jag hänger på.
Och du hängde på? Ja.
Jag var där för att köpa sprit och inget annat.
Det här är John. Han är 17 år gammal och bilen han sitter i tillsammans med tre andra personer har precis fått motorstopp. Anledningen till att John är så noga med att poängtera att han bara åkte med i bilen för att köpa sprit är för att föraren, 66-årige Leif, i det här läget är kidnappad och fruktar för sitt liv.
Nätdejtar du eller känner du någon som gör det? Ja, den som gör det är i alla fall inte ensam. Runt 1 miljon svenskar håller på med det.
Den här gärningsmannen tillsammans med andra personer har satt i system att råna personer.
Det kallas för datingrån när en gärningsman stämmer träff med sitt offer via en datingsajt. Enligt polisen ökar den här typen av brott varje sommar.
Och jag vill passa på att uppmana allmänheten, om det är någon annan person som har blivit utsatt för rån på det här sättet, vill vi att man kontaktar polisen.
På grund av avsnittets känsliga innehåll så är samtliga namn finierade och vissa röster förvrängda. Mitt namn är Carl Fridsjö och du lyssnar på den första delen av en mörk historia om dejtingrånen. Allt börjar egentligen en dag innan bilfärden, då en annan man, Anders, står gör sig redo för en dejt. Han är drygt 30 och nu på kvällen ska han träffa en ung kille som kallar sig Erik. De har fått kontakt och börjat prata via datingappen Grindr, en app som framförallt hbtq-personer använder för att söka efter en partner. Vi hör Anders.
Ja, många på den appen är ju ute efter sex. Tillfälliga sexuella kontakter. Jag är ute efter någonting mer. Jag är inte en sån där som går på krogen och träffar folk, utan jag förlitar mig på webbsidor och appar och sånt där. Och jag letar efter någonting mer än bara sex. Men ibland så är det ju liksom att man har sina behov också.
Det var en lördagkväll ganska sent som Anders chattade med Erik. Det stod i Eriks profil att han var 18 år gammal och han berättade att han var nyinflyttad student. På bilden syntes en söt, blond kille.
Ja, det var väl en kille i äldre tonåren med lite så här sid. Håret liksom, det var lite raka så här nästan kan man säga. Och så håret åt sidan så här, blonderat. Mm. Man såg från sidan så här och så var det några... Han var sminkad ganska mycket. Mm. Väldigt feminin liksom. Och det, jag kommer inte ihåg vad det stod. Om det var någon namn eller någonting. Jag kommer ihåg, eller någon ålder. Eller, jag kommer ihåg.
Konversationen kom relativt snabbt att handla om sex. Men de pratade också om att kanske se på film eller umgås dagen efter, om det blev så att Anders sov över. Anders minns att han var trött den kvällen, men tänkte att de i alla fall kunde ses och lite se vad som händer. Kanske skulle de klicka med varann, kanske inte.
Och jag liksom tänker att jag har varit med om väldigt många andra träffar som har gått tokigt. Så att jag sa liksom någonting att ja, vi träffas och vi ser vad som händer. Så.
Men pratades det sex i era kontakter på något sätt?
Ja, han tyckte väl lite så. Han liksom lockade med det att kom till mig.
Anders hoppar in i bilen och åker till adressen som de stämt träff på. Men när han börjar närma sig platsen blir han fundersam. Han har hamnat i ett villaområde. Det stämmer inte överens med bilden han har fått, vem Erik är, vad han har berättat om sig själv och hur hans boendesituation borde se ut.
Så jag åkte dit till adressen som jag fick av honom. Och som sagt, då, där var det villor. Jag tänkte att där kan inte en, för han berättade att han var ensam student. Eller liksom nyinflyttad student. Och då tänkte jag att där kan inte en nyinflyttad student bo, tänkte jag. Så jag tog kontakt med honom igen och jag hade fått hans ett telefonnummer som jag kunde smsa, men fick ingen svar där. Så att då gick jag in på Grindr igen då och fick kontakt där.
I Grindr-chatten svarar Erik att de ska mötas upp vid en pizzeria. Anders tror sig veta vilken pizzeria Erik menar. Han passerar den på vägen till villaområdet och han sätter sig i bilen igen. När Anders kommer fram till mötesplatsen och kliver ur bilen är det ingen där.
Och gick förbi där och såg ingen. Jag gick förbi och fick kontakt igen och sa att jag såg det inte. Och så säger han att vänt tillbaka. För han såg väl mig då kanske. Och när jag vände tillbaka sen så såg jag att det stod en person i hörnet, liksom bakhörnet på huset då.
Bakom huset står en man. Hans ansikte är till hälften dolt bakom en sjal. Anders börjar gå emot honom.
Så drog han ner den under hakan så att jag såg ansiktet. Jag tänkte att ja, då var det rätt person, liksom, tänkte jag. Så jag gick fram och märkte ganska snabbt att det var inte samma person som på bilden. Så. Men jag tänkte att ja, för den personen på bilden var blonderad och sminkad. Så jag tänkte att ja, man kan ju ändras. Det kan vara en gammal bild, tänkte jag. Så när jag kom fram dit så sa han, är det du? Så han sa, vi kan gå hem till mig, säger han. Och så vänder han sig om och börjar gå. Jag följer efter. Jag hinner bara ta några steg och så vänder han sig om och greppar tag i jackan så här. Och jag förstod inte från början, men han hade en kniv under den, med den andra handen då. Det förstod inte jag först. Och så säger han, ge mig allt du har. Jag räknar till fem. Sen hugger jag. Och jag blev skiträdd. Så jag och mina knän, de gav sig så att jag hamnade på marken.
Benen viker sig under Anders när Erik plötsligt tar fram en kniv och ber honom tömma sina ytterfickor. Anders gör som han blir tillsagd, men vädjar till mannen om att åtminstone få behålla sin mobiltelefon.
Det är en gammal telefon och jag försökte övertala honom att ha den kvar. Men sen så sa han, vi räknar till tre. Annars så ber jag, sen hugger jag. Och då var jag ännu mer rädd, så att då gav jag ifrån mig.
Innan mannen vänder sig om och försvinner i mörkret så signalerar han mot Anders att han ska sticka iväg i motsatt riktning. Anders blir den första av minst tre personer som går i Eriks fälla. I jämförelse med de andra två så ska det visa sig att Anders trots allt kom lindrigt undan, även om det för honom finns ett tydligt före och efter rånet. Han berättar bland annat att han inte vågat ta ordentliga promenader med sin hund.
Och jag har inte ordentligt kunnat gå ut med henne på kvällar. Jag har gått runt höghuset där jag bor bara. Och fortfarande gör jag så kvällstid att jag bara går runt huset. Och tittar mig runt hela tiden. Liksom. Jag är fortfarande rädd, fast jag förstår att, eller jag vet att det är ett lugnt område jag bor i. Men man är fortfarande rädd att det ska hända någonting. Jag sprang från bilen för första månaden liksom, när jag hade parkerat bilen till hemmet. Så sprang jag nästan hela tiden. Så.
Det Anders har fallit offer för är vad som i media brukar kallas för dejtingrån. Enligt polisen så ökar den här typen av rån varje sommar. Personen som döljer sig bakom profilen Erik, eller Erik Äventyr som han också kallat sig, är 18-årige Amir. Han kommer från en tuff bakgrund, har flyttat runt mycket och är sedan tidigare dömd till ungdomsvård vid 4 olika tillfällen, senast för stöld.
Jag var hemma och hörde på låtar och tog kokain. Det hade jag gjort i 2 dagar då, 48 timmar. Och jag kollade på telefonen och då hittade jag appen Grindr. Och jag laddade ner appen, fortsatte dra mera kolla, höra på låtar.
När du laddade ner appen, hade du ändå bestämt dig för att du skulle råna någon? Eller var det något infall du kom på sen? Eller?
Ja, jag ville bara kolla appen. Varför? Vad det var för något.
Varför då?
Det var en dating-app. Jag ville kolla.
Och jag förstår sig den här inriktad på HBTQ-personer. Ja. Vad har du för sexuell läggning?
Det angår inte dig.
Det angår inte mig.
I tingsrätten säger Amir att han inte hade något särskilt syfte med att träffa Anders. Han satt hemma, var hög på kokain och mådde väldigt dåligt. Bland annat för att en nära vän hade gått bort en vecka tidigare. Han säger att tanken på att eventuellt råna Anders kom bara minuter innan de träffades.
Du hade ju en kniv med dig. Är det ovanligt att du har kniv på dig?
Jag har alltid på fötterna.
Mm. Du har alltid kniv på dig?
Alltid. Mm. Antingen kniv eller skjutsvapen. Mm.
Och när du tog med dig kniven, hade du bestämt dig då att du skulle råna honom eller?
Ja.
Det hade du gjort?
Nej, inte riktigt. Jag tänkte på det fortfarande. Efter det när jag träffade honom, då tänkte jag, jag rånar honom.
Varför tog du med dig kniv då?
Man vet aldrig, det är farligt på kvällen.
Men i tidigare förhör med polisen så har Amir gett en annan version. Att anledningen till att han laddade ner Grindr var mer utstuderad än så. Att han där kunde få kontakt med vad han kallar för rika, äckliga gubbar och tjäna enkla pengar. I det stora hela är Anders och Amir överens om händelseförloppet, men det finns några detaljer där deras meningar går isär. Bland annat frågan om pengar.
Tog telefon från han och 500 kronor.
Och så en telefon och?
En telefon och 500 kronor.
Mm.
Och han trodde att jag var en manlig hora när jag pratade med han på Grindr. Och det var det. Efter det gick jag hem, tog mera kokain och var vaken i 4 dagar.
Amir påstår att han utgett sig för att vara prostituerad och att Anders gått med på att betala 500 kronor för sex. Anders i sin tur medger att Amir nämnt något om pengar, men att han tydligt sagt nej till det.
Sen svarade du på åklagarens fråga att du minns inte om du blev av med pengar.
Nej, jag är chockad. Alltså, jag har varit chockad. Så exakta... Så, men vad jag kommer ihåg så gav inte jag ifrån mina pengar alls, utan det var mobilen han ville ha.
Och din minnesbild idag också, det är att du har sagt nej till att betala för sex.
Precis.
Mm. Okay.
Han pratade om 1000 kronor först och sen så när jag sa då att så mycket pengar har inte jag, 500 liksom, så han försökte lite till och sådär. Så. Mm. Men jag sa nej till det.
Okay.
För åklagaren är en intressant fråga hur pass utstuderat rånet var och huruvida det fanns uppsåt från första början. Men efter bara drygt 10 minuter av förhöret så börjar Amir tappa tålamodet i rättssalen.
Sen så frågar jag dig om du hade tänkt tanken var från början att råna när du laddade ner den här appen. Och då lät det på dig som att du var inte från början utan det var bara några minuter innan som du bestämde dig för att råna honom. Jag uppfattar dig rätt då.
Jag har inga kommentarer på någon av dina frågor bara för att du är en liten horunge.
Tycker du att vi ska hålla på så här?
Ja.
Mm. Vill jag att rätten noterar att han har kallat åklagaren för en liten horunge?
Förhöret fortsätter i någon minut till, men strax därefter bedömer man att det för stunden inte går att fortsätta.
Och det här jag läste upp då, att du drog fram en kniv och tryckte mot nacken. Var det så det gick till? Nu visar han fingret mot mig.
Ja, det är, jag är ledsen. Jag såg faktiskt inte det.
Nej, det tror jag andra såg.
Mm.
Jag rätt notera det också, att han visar fingret åt åklagaren.
Och du är en liten fitta.
Du, det där får du inte säga. Du får inte bete dig på det här sättet och göra sådana här svara.
Kan vi ta en kort paus?
Ja, det kanske är bra.
Ja.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Vi tar en paus.
Vad händer så där?
Anders är bara en av många som Amir chattat med. Och innan han grips av polis ska han hinna genomföra ytterligare 2 dejtingrån. Och metoderna blir allt grövre. Det är dagen efter att Amir under knivhot rånat Anders. Han har varit aktiv på Grindr, haft kontakt med flera potentiella offer. Enligt honom själv välde meddelandena in redan de första minuterna efter att han öppnade kontot. Den här eftermiddagen är det 66-årige Leif som Amir skriver med. De fick kontakt redan kvällen innan, men då kunde Leif inte ses. Nu gör Amir ett nytt försök att få Leif att möta upp honom. Och den här gången går Leif med på att träffas. De kommer överens om att Leif ska plocka upp Amir i sin bil vid en parkeringsplats som Amir säger ligger nära hans bostad. Strax efter 16:00 på eftermiddagen sitter Leif på den folktomma parkeringen och väntar på att Erik ska dyka upp. När Erik väl kommer och sätter sig i bilen märker Leif att han inte riktigt ser ut som på sin profilbild. Det är ingenting han tycker är konstigt eller som gör att han upplever situationen som olustig. Tvärtom har de 2 männen trevligt under bilresan. Amir är vänlig och pratsam. Han berättar om sig själv och Leif anar inte att någonting skulle vara fel. När de kommit fram till Leifs bostad, i ett lugnt villaområde lite utanför stan, går de in i ett av sovrummen och har sex. Efteråt går Amir ut och röker en cigarett. Det är efter det som han helt förändras.
Jag har förstått att den här gärningen, de här gärningarna mot något som faktiskt har ångrat.
Ja, det har jag.
Är det helt sant?
Ja.
Kan du berätta lite om hur du har resonerat kring det som hände med och varför du har velat be om ursäkt?
Nej, jag tyckte det gick fel.
Fick du synd om honom?
Ja, i efterhand gör det.
Amir har bett Leif om vin och nu sitter han för en kort stund ensam i villans vardagsrum inne på sitt 3:e eller 4:e glas. Han har frågat Leif om en värktablett som lämnat rummet för att hämta en åt honom. När han kommer tillbaka till soffgruppen och sträcker fram tabletten ställer sig Amir plötsligt upp med en kniv i handen. Leif tror först att det hela är ett skämt, går fram och tar tag i Amir, men inser snabbt att det är allvar när han aggressivt och hotfullt utbrister att det är ett rån.
Det var det vad som hände och varför det blev på det här sättet?
Han tog tag i mig och då, jag vet inte, gick in i någon form av panik, drog fram kniven.
Han har berättat att han kommer till dig med en tablett.
Ja.
Är det i den situationen han tar tag i dig, så som du uppfattar det?
Ja.
Vad var det här för tablett?
Jag vet inte. Ja.
Kan du beskriva då hur det är han tar tag i dig?
I armen.
Är det då du tar fram kniven?
Ja.
Hur gör du med kniven?
Hotar, eller jag vet inte. Riktar den ungefär mer eller mindre mot honom. Och går in i någon chock.
Säger du någonting?
Det här är ett rån.
Amir bordar ner Leif på golvet. Med ett rep han haft med sig till bostaden binder han honom sen vid händer och fötter för att på så sätt ostört kunna söka igenom villan efter värdesaker.
Sen har han beskrivit att han blir bunden.
Ja.
Kan du berätta om den delen?
Jag band han inte så hårt. Det är allt jag kan berätta. Jag band han, men det var inte hårt.
Satt han fast?
Ja, men han hade kunnat ta bort repen. Det hade han.
Leif beskriver i polisförhör hur Amirs humör hela tiden växlar. Medan han ligger där på golvet och Amir söker igenom huset pratar han mycket. Pendlar mellan hotfull och ångerfull och ursäktar att han behöver utsätta Leif för det här. Han hämtar till och med en kudde till Leif samtidigt som han förklarar: du är ett offer nu, men jag har varit ett 10 gånger värre offer. Medan Amir genomsöker rummen berättar han hela tiden för Leif var i huset han befinner sig. Han kommer vid flera tillfällen tillbaka till honom där han ligger för att se att han inte kommit loss. Under sin jakt på värdesaker plockar Amir på sig bland annat kontanter, sprit och champagne. Något annat av värde ser han sig inte hitta, bara kattguld som han uttryckte. Amir ringer också några samtal. Han bestämmer att möta upp personen senare, säger att han har billig sprit och att han just är i färd att råna någon. När personen på andra sidan luren tror att han skämtar ger Amir telefonen till Leif för att han ska bekräfta. Det gör han. Jag heter Leif och jag är rånad. När Leif ligger på vardagsrumsgolvet så känner han att repen är löst knutna och att han i teorin kanske skulle kunna ta sig loss. Men han är för rädd för att göra någonting.
Han beskriver att, eller han bekräftar att de här repen lossnar. Är det någonting som du har hört någonting om eller lagt märke till på något sätt?
Ja, han berättade till mig när jag hade mer eller mindre tömt hela villan på det jag ville ha. Och då berättade han det till mig när jag gick ner för att kolla till han. Då berättade han det till mig.
Vad gör du då?
Jag tar bort repen runt benen, de är skärut dem. Och jag ber han ta på dojer och en jacka. För jag tänkte åka iväg då.
Efter att Amir har befriat Leif från repen vill han åka till en bankomat för att ta ut pengar med Leifs kontokort. Leif har redan gett honom koden, men Amir vill ändå få skjuts dit eftersom han själv är så pass påverkad av både alkohol och droger.
Så han är med för att han ska köra bilen?
Ja, jag tvingade han att köra bilen. Jag bad han köra bilen. Men jag förstår hur det är i det. I och med att jag har rånat honom allt det här. Men jag tvingade han att köra mig. Det var ingen tvång inblandad. Jag hade inte riktat kniven en enda gång mot honom.
Innan de påbörjar bilfärden ser Amir till att noggrant avlägsna spår som kan binda honom till platsen. Han plockar med sig den använda kondomen, cigarettfimpar och vinglaset han druckit ur. Leif sätter sig bakom ratten, beredd att göra precis vad Amir ber honom om, och de börjar åka för att ta ut pengar. På vägen mot bankomaten ändrar Amir rutten. I bilen har han hållit kontakten med någon över telefon, bestämt att de ska mötas upp. Och när han till slut ber Leif att stanna vid en parkeringsplats hoppar två män med uppdragna huvor in i bilen. Den ena av männen är John, som vi hörde vittna i början av det här programmet. Vi hör Leif.
Tänkte jag komma tillbaka till här du har beskrivit att du blev rädd. Och att du känt dig tvingad att göra allt det här. Men när det kom andra personer med in i bilden, hur påverkades din rädsla av det? Kan du säga något om det?
Ja, det blev värre. Därför att humör gick ju upp och ner under hela den här, alla de här timmarna. Och han, från att vara vänlig så är han ju sedan väldigt aggressiv och sen så blir han ju vänlig igen. Men när han sen träffar de andra killarna då verkar han påverkas av deras närvaro genom att han får ett annat tonfall som verkar bli mer och mer uppspelt. Kanske då i kombination med att han dricker av alkoholen.
Mm.
Och då blir jag mer rädd igen. Eftersom det känns som att nu vet jag inte vad som kommer kunna hända här. Ja, men då är de plötsligt tre. Mm.
Leif blir lämnad ensam kvar i bilen tillsammans med John, som han upplever vaktar honom, medan Amir och den andra försvinner iväg till en bankomat. Efter att ha lyckats ta ut 4 400 kronor från Leifs kort kommer de tillbaka. De hoppar in i bilen igen och beordrar Leif att köra vidare. Ytterligare en gång den här eftermiddagen blir Leif plötsligt beordrad att stanna. Den här gången i närheten av ett bostadsområde. Amir säger åt Leif att vända bort blicken, inte titta åt vilket håll de går. Männen plockar sen åt sig sakerna som Amir stulit från Leifs hem och börjar gå mot ett lägenhetshus. Leif sitter kvar, återigen vaktad av John. Men vansinnesfärden är inte över. När Amir och hans kompis kommer tillbaka efter att ha dumpat grejerna, nu med en uppkorkad flaska champagne i handen, vill de fortsätta åka.
Och när de kommer tillbaka och lämnat ifrån sig allt rånbyte så att säga, och du sitter där själv med dem, hur påverkas din rädsla av det?
Ja, då är det väldigt obehagligt. För att nu är de stojiga, stökiga. Och verkar vara på väldigt uppspelt humör. Och vi ska köra iväg och de vet inte riktigt vart de ska någonstans. Så det är häftiga diskussioner om vad vi ska köra.
Mm. Vad gick det för tankar genom ditt huvud då?
Nej, jag vet inte. Jag tänkte då. Jag blev bara allt räddare faktiskt.
Efter att ha diskuterat nästa destination, någon nämner bland annat att de ska åka till en kyrkogård, säger Amir till slut åt Leif att helt enkelt börja köra rakt fram. Han gör som han blir tillsagd, men bara efter några 100 meter ändrar sig Amir igen, säger åt Leif att han ska ut, knuffar honom ur bilen och tar över ratten. Så fort Leif kommit ut ur bilen tar han skydd i en närliggande pizzeria.
Har du kört bilen
för att han har lämnat
bilen?
Har du köpt iväg den? Ja, jag har kört den. Parkerade den utanför på gatan.
Den låg slängd på gatan, så har polisen uttryckt det.
Ja, 10 meter eller mindre från mig.
Det är kanske någonting om din körförmåga då?
Jag var riktigt knarkad. Pillerna hade börjat verka och blandat med alkohol. Det är jättebra. Mm.
Leif befinner sig på pizzerian. Chockad över vad han just varit med om så lånar han butikstelefonen för att ringa polisen. Strax efter att han påbörjar samtalet ropar personalen att han måste lägga på. Den där telefonen är till för att ta emot beställningar. Det tar ungefär 20 minuter för polisen att anlända. Under tiden har Amir ännu en gång kommit undan. Du har lyssnat på den första delen av en mörk historia om dejtingrånen. I nästa avsnitt hör vi om det sista rånet som eskalerar till en helt ny nivå och det osannolika gripandet av Amir.
Vi tittar in i porten så ser vi att det är blod i trappuppgången innanför porten.
Är det något illa som har hänt?
I det läget kände jag redan förakt för på grund av vad han ville göra med en person i den åldern.
Något erbjudande om sex är nej, nonsens.
Man vet aldrig vem man träffar på nätet.
En mörk historia produceras av mig, Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hont. Om du vill hålla dig uppdaterad om nya avsnitt så kan du följa mig i sociala medier. Jag finns på Facebook och Instagram som Carl Fridsjö, Carl med C. Där kan du också använda hashtaggen en mörk historia. Tack för att du har lyssnat. Thank you.
Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.